Jag är inte särskilt intresserad av sport. Och det vet de flesta som känner mig att det är jag inte. Men trots det så har jag ändå varit på en hel del live-fotboll, eller vad man nu ska kalla det, på fotbollsmatcher helt enkelt. Och en gång så var jag till och med i Liverpool för att se på en Liverpool-match. Och man kan väl säga så här att jag var förälskad, och att då blir man liksom lite personlighetsförändrad. I vilket fall, min man älskar laget Liverpool, så vi var där för att kolla på en match. Och under den här vistelsen och den här matchen så slog det mig hur mycket liksom ritualer som det finns kring en sån här fotbollsmatch. Ja, men i början till exempel så ska alla sjunga samma sång, You Never Walk Alone. Och under matchen så ibland så står man upp och ibland så sitter man ner, och jag visste aldrig när. Och ibland kändes det som att det var obligatoriskt att klaga och skrika på domaren. Och i pausen så reser sig alla upp samtidigt, och så går man ut till kiosken och så köper man sig någonting ätbart. Och det här är bara några grejer som jag uppmärksammade runt den här matchen. Och sen så finns det ju spelregler och offside och ja, allt det där som jag inte har så bra koll på. Men låt oss säga så här, att det finns ganska mycket ritualer kring en sån här fotbollsmatch. Och det är ritualer som har vuxit fram med tiden och som har formats. Och som på ett eller annat sätt har ett värde. Saker som får supportrar och fans att känna sig mer som ett. Som en del av någonting större. Och den där kvällen då Jesus skulle fira den sista judiska påskmåltiden med sina lärjungar, så fanns det minst sagt också mycket ritualer och symboliska handlingar involverat. Det var traditioner som sträckte sig flera hundra år tillbaka i tiden. Och det var ritualer som förenade ett folk. Som fick dem att känna sig ett med sin historia. Som fick dem att känna sig ett med sina förfäder och föräldrar. Och inte minst som fick dem att känna sig som ett folk. Ett Guds folk. Och påskmåltiden på Jesu tid firades som en åminnelse av befrielsen ut ur Egypten. Och allt som stod på det här bordet hade ett symboliskt värde. Och berättade just om den där kvällen, den där natten då befrielsen ut ur Egypten skedde. I måltidsritualerna så förflyttades alla som fanns runt det här påskbordet symboliskt till natten då uttåget ur Egypten skedde. Och efter den här måltiden skulle man till och med kunna säga att jag var med när Gud befriade oss från förtrycket i Egypten. Så liksom mycket betyder de här symboliska handlingarna. Hela måltiden andades tacksägelse, det andades historia, det andades förbund och det andades löften. Och det som sker den här kvällen med Jesus och lärjungarna är en fullbordan av den här måltiden. Jesus och hans lärjungar, de följer ritualerna, de äter maten, läser texterna och de sjunger de sånger som har varit sjungna genom flera hundra år. Men det är inte bara det. Jesus gör den här kvällen någonting nytt. Det som tidigare har varit en måltid endast för Israels folk blir nu en måltid för alla. Och mycket av det som stod på det här bordet, tänker jag, är en direkt profetia över Jesu uppdrag och mission. Alltså många av de symboler som stod på det där bordet går också att koppla till Jesus. Inte bara till befrielsen i Egypten där och då, utan det går också att koppla till Jesus och hans uppdrag. Det visar på att det är genom honom som den yttersta fullbordan ska ske. Och att genom honom så startas ett nytt förbund. Där vägen till Gud går genom Jesu kropp och blod. Ett exempel på en symbol som fanns på det här påskbordet är påsklammet. På ett traditionellt judiskt påskbord så fanns det alltid med. Det var liksom centrum. Det är lite omtvistat om det fanns med just på det här påskbordet med Jesus och lärjungarna. Eller om det faktiskt var så att det medvetet inte fanns med just för att Jesus satt runt bordet och han var det lammet som skulle till slakt. I vilket fall så var påsklammet påskmåltidens absoluta centrum. Lammet som skulle rädda israeliterna i Egypten från Guds vrede. Det var, som man brukar säga, ett ställföreträdande offer. Alltså någonting som offrades istället för, och i det här fallet, för deras förstfödda. Genom att de strök lammets blod på sina dörrkarmer så skulle de bli förskonade, de skulle bli räddade. Och detta är också en väldigt stark symbol för Jesus i Nya testamentet. Han blir det ställföreträdande offret, det sista offret. Hans blod utgöts för oss. Inget mer offer behövdes efter det. Hans blod utgöts för att vi själva skulle slippa dö. Och det finns många symboler och symbolikhandlingar och maträtter på det här bordet som är intressanta, som man skulle kunna gräva ner sig i ännu mer. Men jag skulle vilja lyfta en sak till. Och det var bägarna. Det fanns nämligen bägare på det här bordet. Och enligt judisk tradition så fanns det 4 bägare med. Och vad vi kan förstå enligt evangelierna så finns det flera bägare med på även Jesus och hans lärjungars påskbord. Och varför just 4 bägare? Ja, men det är hämtat ifrån Gamla testamentet, ifrån Andra Mosebok kapitel 6 vers 5-8. Där det står så här: Jag är Herren. Och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egypterna och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som för er bort från tvångsarbete hos egypterna. Jag ska leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Och jag ska ge det åt er till arv och egendom. Jag är Herren. Och den första bägaren som det dracks ur på den här måltiden kallades för helgelsens bägare. Och det kopplas till just formuleringen föra er bort. Den andra bägaren som man drack ur kallades för räddningens bägare och kopplas till formuleringen rädda er. Och den tredje bägaren, välsignelsens bägare, beskrivs med uttrycket befria er. Och den sista bägaren, den fjärde bägaren, kallades för rikets bägare och utläggs med hjälp av orden göra er till mitt folk och vara er Gud. Och den bägaren som Jesus tar när han instiftar instiftelseorden till, då han säger det här är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Det verkar vara den tredje bägaren, välsignelsens bägare, som också står omnämnd av Paulus i 1 Korintierbrevet. Jesus poängterar nu i och med denna bägare att genom honom så kommer det ett nytt förbund. Lukas skriver i sitt evangelium att Jesus säger: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Det gamla förbundet krävde hela tiden offer från människorna till Gud för att sona sina synder och kunna upprätthålla en relation till honom. Men det Jesus nu säger är att genom hans blod kommer ett nytt förbund. Efter detta som ska komma och ska ske så behövs inte längre några fler offer. Jesus är det ställföreträdande offret, det sista offret som öppnar vägen för oss till Gud. Och efter den tredje bägaren så skulle det enligt tradition sjungas en lovsång. Och så står det även att Jesus och lärjungarna gör. Och därefter ska det enligt judisk tradition drickas ur den fjärde bägaren, rikets bägare. Men det står inte omnämnt att Jesus och lärjungarna gör. Istället står det att direkt efter lovsången så går de vidare till Olivberget och Getsemane trädgård. Där en väldigt stor prövning väntar för Jesus. Så då kan man ju undra, vad hände med den fjärde bägaren? Vi kan inte veta säkert, men vi vet att Jesus blir flera gånger ber i sin ångest i Getsemane att Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Detta är någonting som alla fyra evangelier nämner och lägger stor vikt vid. Ta denna bägare ifrån mig. Och denna bägare som Jesus talar om i sin ångest och i sin nöd i Getsemane är den bägare som avslutar påskmåltidens fyra bägare. Och den bägaren går som bekant inte förbi honom. Han måste dricka ur den. Det är vad som väntar honom under påskdagarna. Fyra bägare som vittnar om innehållet och profetian i andra Mosebok. Det som handlar om Guds fullständiga frälsning och befrielse. Jesus fullbordar inte bara påskmåltiden där då. Han fullbordar även Guds befrielseverk som Gud påbörjade för länge sedan. Guds befrielse och Guds rike är nu till för alla. Påskmåltiden som vi idag som kristna kallar för nattvarden blir en åminnelse av just Guds befrielseverk genom Jesu död och uppståndelse. Han har befriat oss. Han har räddat oss. Och genom att han offrade sig själv för oss. Och den här måltiden, den förenar oss med varandra som Guds barn. Och kanske det är särskilt viktigt att tänka på det just idag när vi är inte tillsammans fysiskt. Att den förenar oss som Kristi kropp, förenar oss som Guds barn. Och den förenar oss även med de som har gått före oss in i evigheten. Och den förenar oss inte minst med Gud. Och Jesus bjuder in oss att dela den här måltiden med honom. När han bjöd in lärjungarna till sin sista måltid så var det minst sagt en brokig skara människor. Även sådana som skulle svika honom vid senare tillfälle och om bara några minuter. Men de fick ändå del av hans kropp. De fick del av hans blod. Guds befrielseverk. Inga mer offer behövs för dina synder, för dina fel. Du är inbjuden och du är förlåten. Det är bara att ta emot om du vill. Amen.